Idag blev det lite annorlunda lovsång. Det finns många olika typer av lovsång och musik i församlingen. Ibland så är det klackarna i taket, och det gillar vi. Och ibland så är det mera stilla och mera, vad heter det? Kan man säga meditativt i en kyrka utan att du blir nervös och rädd för den sakens skull. Men så är det. Det finns många strängar på lyran. Det är bra. Tack så ni har lovsångare. Det var skönt att få bara slappna av en stund. Eller hur? Visst är det det? Det går oftast i 120 knyck hela tiden i vårt liv. Så det är bra att få dra andan lite grann. Roligt att vara här igen. Jag var här förra söndagen och då hade jag ingen skärm. Nu har jag 2 av 3. Så det här kommer att bli riktigt bra vad tiden lider. Vi håller på med en undervisningsserie som vi kallar Äntligen hemma eller Fuskbyggarna. Den handlar om att vi försöker hitta till ett kristet liv som verkligen fungerar. Det är ett sånt typ av kristet liv vi vill ha, inte ett dysfunktionellt kristet liv, utan ett kristet liv som verkligen fungerar, inte bara på pappret utan också i verkligheten, i våran vardag, eller hur? Kai Kanto har myntat ett bevingat ord. Han brukar säga så här när vi har lite så här strategidagar och vi planerar och så vidare. Så brukar han säga så här, Kai Kanto är en pastor i Pingstförsamlingen Kvävlax. Så han brukar säga så här, det är lätt att rita en fågel på ett papper, men nu är det svårt att få den att flyga. Och så är det ibland med våra tankar och våra planer och våra funderingar. Det är lätt att fundera och lätt att ha en åsikt. Men hur fungerar det verkligen i det verkliga livet? Det är ju det som är det intressanta. Och det försöker vi lite grann på i den här undervisningsserien tala om. Vi har fokuserat oss kring det här att möta Gud de här senaste 3-4 veckorna. Och vi ska avsluta den delen här idag. Och dagens predikan, den gäller både dig som just precis har lärt känna Gud eller kanske håller på att lära känna Gud eller inte ens vet att man ska borde lära känna Gud. Och dig som har varit frälst hela halva livet. Den är lika relevant för oss precis allihopa. Och jag hoppas att kunna göra den enkel så att du kan förstå den. För den är nämligen enkel. Men jag kan garantera att den är livsförvandlande om man praktiserar den. Om man får den här fågeln som vi ska rita på det här pappret nu att flyga. Är du beredd? Bra. Vi talade förra söndagen om att många människor de facto är rädda för att möta Gud. Man vill kanske ha en relation till Gud på ett sätt, men inte riktigt att han ska komma så jättenära. Du vet, vi har en liten sån här fasad runt omkring oss. Att vi är lite rädda för att plocka människor nära. Och många människor som sagt är rädda för Gud. Men det beror nog på vilken Gud man talar om. Det beror mycket på vilken gudsbild du har. Är det en Gud, den här stränga domaren som med långa pekfingret och du är skyldig mest hela tiden. Då är det klart att du tar honom inte så jättegärna nära dig. När vi läser Bibeln så är Gud, han är helig. Gud är värd på allt sätt respekt, vördnad. Men Gud inger inte fruktan. Det finns ett ord i Bibeln som heter gudsfruktan, men det är något helt annat som jag märkt att du tänkt på nu här. Gud inger inte fruktan, utan snarare så tar han bort den. Eller hur? Gud gör inte dig rädd, skräckslagen och förtvivlad och hopplös, utan snarare så tar han bort alla de sakerna när du möter honom. Därför att verkligt liv med Gud, det borde ge den ultimata friheten. Eller hur? Ett verkligt liv, nu talar vi inte om teorier och sådana saker, men ett verkligt liv med Gud borde verkligen leda dig och mig ut i en verklig frihet. En frihet från allting som binder, allting som förslavar, allting som förstör, allting som vill föra in negativa saker i dig och ditt liv. Ett liv tillsammans med Gud så är en resa bort från sådana saker. Eller hur? Inte ju närmare du kommer Gud, ju tyngre blir det och ju hemskare blir det och ju mera bördor får du på dina axlar. Nej, precis tvärtom. Jesus säger om sig själv i Johannes, det 14 kapitlet och 6 versen. Säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Ja, men det är ingen liten proklamation precis, utan det är ganska starka proklamationer. Men han säger verkligen, jag är livet. Det verkliga livet. Det som jag vill att du ska verkligen hitta, det är jag. Så att hitta Jesus i sitt liv, det är verkligen att hitta till livet. Eller hur? Och det är ganska populärt att säga, man vill ju leva livet. Eller hur? Man vill leva livet, man vill leva verkligen on the edge. Säger man på engelska, det betyder på kanten. man vill leva verkligen där livet finns. Och man söker det på olika sätt och man söker det på olika ställen. Men Jesus står och säger att jag är det. Jag är det verkliga livet. Om du hittar mig så kommer du att hitta till det verkliga livet. Det livet som fungerar. Och om vi ska få någon ordning på den här kristna tronen som fungerar, så måste en sak hända. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är att religionen måste tas ur ekvationen. Därför att religionen funkar inte. Det gör inte. Religionen funkar inte, utan religionen förslavar. Religionen kommer med bud, paragrafer, saker och ting som du måste göra. Religion har aldrig fungerat. Religionen måste tas ur ekvationen till förmån för livet. Därför att livet, det sätter dig fri. Livet gör att du kan vakna på morgonen och säga, det är helt okej att leva. Eller hur? Inte har man alla koppar i skåp och inte funkar allting precis som man önskar. Men det funkar. Livet lever. Och det gör det om du plockar bort religionen. Religionen gör dig bitter, den gör dig kritisk och den gör dig dömande. Jag kommer att hugga på religionen så mycket det bara går, det ska du veta. För jag har ingenting överhuvudtaget till övers med det. Religion för mig, det är paragrafer och bud med kristna förtecken. Och det fungerar aldrig. För det skapar bitterhet, det skapar kritiskhet i oss och det skapar en dömande attityd. Medan livet med Gud gör dig glad, fri och lycklig på djupet. Nu talar vi inte så här, har ni så här glättig kristendom i Sion? Det är inte det jag talar om, utan det gör dig lycklig på djupet. Jag kan träffa människor som mitt i fattigdom, mitt i misär, mitt i slummen i Indien eller på Filippinerna, kan jag träffa sant, genuint lyckliga människor. Människor som är så lyckliga därför att de har funnit livet. De har funnit livet och livet handlar inte om hur många euron du har på banken eller hur mycket tillrättalagda omständigheter runt omkring dig du har. Utan livet handlar om något som finns på din insida. Inte en teori utan en verklighet som kommer från Gud. Och det livet, det ska vi vilja hitta. Det är därför vi gräver i Bibeln och därför vi gräver och verkligen söker efter det. För vi vill verkligen... Jag måste tala jag-budskap. Jag vet inte hur du vill. Jag vill verkligen bli glad, fri och lycklig på djupet. Nu har jag berättat min önskan. Så då vet du det. Om jag ska välja dem mellan att bli bitter, kritisk eller dömande. Eller glad, fri och lycklig på djupet. Då har jag nog gjort mitt val. Sorry nu bara, men det har jag gjort. Det har jag gjort idag också, det jag röstade presidentvalet. Men det här är ett ännu större val. Okay? Att komma till Gud är att hitta tillbaka till det verkliga livet. Det är det faktiskt. Och för oss som växer upp i Norden, som har en väldigt så här, på något sätt, väldigt ofta en skev bild av vad kristenhet heter, så kopplar inte ihop det riktigt med det. Men när Paulus beskriver det liv som finns i Gud, det liv som finns när man hittar till Gud, så är det ett liv som andas, nu läser Galaterbrevet 5, som andas kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Helt okej? Okay. Eller hur? De kan man ju ta emot vilken dag som helst. Tycker att man kan ta emot de här. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Tålamod, speciellt nu. Vet du, det kan man behöva. Och självbehärskning, det behöver man väldigt ofta. Men de andra är också väldigt bra att ha. Och det här säger Paulus att det här är en del av det liv som finns hos Gud. Det här är det liv som Jesus kom hit till jorden för att erbjuda människor. Inte liv som fariseerna hade, där Jesus säger, ni lägger tunga bördor på folket som inte ens orkar lyfta själv. Eller på ett annat ställe säger han, och ni med lillfingret försöker ni lyfta de här sakerna av folket. Men jag har kommit, säger han, för att ni ska ha liv och övernog. Det är det evangeliet som är det nya testamentliga evangeliet. Det är det evangeliet som Jesus står för. Har vi ett annat evangelium så kan vi ha det i och för sig. Men det är inte ett evangelium som Jesus står för. Okej? Vi är skapta nämligen för gemenskap med Gud. Om du funderar som Lina i Emil i Lönneberg, om du har sett det. Hur de här grejerna han fick ihop det här i örat. Det måste vara marigt att få ihop, sa Lina under ett förhör. Men det där kanske inte alls har sitt och inte relevant för det överhuvudtaget. Men i alla fall, om du funderar hur livet fungerar. Alltså om du funderar hur sitter kugghjulen ihop i det här systemet för att få ett fungerande liv. Så måste du, för att få din ekvation att gå ihop, så måste du få in Gud i bilden. För plockar du bort Gud ur bilden så kommer inte din ekvation att gå ihop överhuvudtaget. Därför att Gud, han är solen i ditt solsystem. Eller hur? Du har klagat på kölden nu. Men plock bort solen ur vårt solsystem. Då blir det kallt. Eller hur? Då funkar ingenting. Vi sa på lärarskolan som har börjat nu att förr i världen sa man att solen gick upp. Ja, kan bara informera dig det så här, om du inte visste, för solen går inte upp överhuvudtaget. Därför det är inte solen som snurrar omkring jorden som man trodde för, utan det är jorden som snurrar kring solen. På samma sätt så är inte Gud som snurrar kring dig, utan du som snurrar kring Gud. Det är han som är centrum. Det är han som gör att den här planeten som heter du får liv. Om du plockar bort ekvationen, då får du nog verkligen börja tända brasor här. För att det här ska fungera. För att det inte ska frysa ihjäl. Då får du nog verkligen lägga på ett kol, som man säger. Det här kommer jag få precis nu. Verkligen, då får du nog se till att du får något värma i stugan. Om du plockar bort solen. På samma sätt är det med varenda en av oss om vi plockar bort Gud. Då försvinner värmen. Då försvinner det som håller oss igång. Det är faktiskt nämligen hans värld. Vet du det? Det är hans värld. Det är han som har skapat den. Det är han som upprätthåller den. Det är som Paulus, han citerar någon av de grekiska filosoferna. Där de säger, det är i honom vi rör oss, lever och är till. Det är i honom vi finns där. Så du kan ju plocka bort Gud hur mycket som helst ur ekvationen. Så är han ändå där. Det är bara det att du inte vet det. Det är som vår västerländska civilisation. Idag är man väldigt stolt över att man inte tror på Gud överhuvudtaget och väldigt så här, säger att det där hör till det förgångna. Medan hela vår civilisation bygger på Guds ord. Det är ganska starkt. Jag menar, plock bort den då, så får du se att hela systemet rasar samman. Och i den mån man plockar bort det så rasar också systemet samman. Och det får konsekvenser för de generationer som kommer framöver. Därför att egentligen är allt hans. Så vad jag vill säga dig, det är att vara borta från Gud, det är att vara förlorad. Du kan ha det bra, du kan ha det helt okej. Okay, men att vara borta från Gud, det är fundament, grundläggande sätt, så är du förlorad. Därför att på något sätt, ditt mål, din mening, din intention, varför du finns till, så haltar, den fungerar inte utan Gud. Men däremot, att komma till Gud, det är att komma hem. Om det finns, jag tror inte det finns någon bättre beskrivning av att, som vi säger, bli frälst eller komma till tro eller någonting annat. Att komma till Gud, det är att komma hem. Då kommer du dit där du från början var tänkt att vara. Så länge du inte är där, så är du på sätt eller annat förlorad. Det går också. Kanske du sitter och tänker, ja men jag är ju frälst. Jippi! Så här, jag är ju frälst. Men jag tror att det går att vara troende och samtidigt förlorad. Hur går det ihop, säger du? Jag tror det, därför att en av de mest berömda liknelser som Jesus drar, det är liknelsen om den förlorade sonen. Och i den texten så fanns det faktiskt två söner och de var lika förlorade. Den ena sonen, han var bort med grisarna där och ville ha ett fröskidorna. Medan den andra sonen, han var hemma i faders hus hela tiden. Men Jesus låter förstå att han var lika förlorad. Han var hemma, men han var ändå långt borta. Han hade värmen i faders huset, men ändå så levde han i kylan. Eller hur? Han hade alla resurser, men hela tiden gick han omkring och upplevde sig fattig, utlämnad. Och hade då en sträng far, tyckte han, som inte gav honom någonting. Så du kan med andra ord vara vad vi kallar troende, men ändå leva i kylan. Och det här är ju ytterst märkligt. Hur är det här möjligt? Men jag tror att det verkligen är möjligt. Och kanske en realitet för många av oss från tid till tid. Eller hur? Tider då vi upplever att, ups, nu är vi längre bort. Det blir kallare. Och jag tror att det är en sak som du behöver tänka på. Om du inte lever i en nära relation med honom, så kommer kylan krypande. Det är det som har skett nu här de här sista dagarna. Alltså när det blir kallt länge, så kommer kylan krypande. Har du märkt det? Det är som i alla springer så kommer det in och så blir det rimfrost på fönstren och så blir det rimfrost på insidan. Och så märker du, oj då, mitt täta glas och mitt täta fönster var inte så tätt överhuvudtaget. För kylan kommer krypande. På samma sätt kan det bli med vår relation till Gud. Kylan kommer krypande. Det går inte på en gång, men det går successivt. Därför att du har ju så mycket i ditt liv, eller hur? Du är ju så upptagen, du är så busy med allting som du ska ha gjort och allting som du ska göra. Och mitt i allt märker, oj då, nu var det kallare här. Och då har du kommit längre bort från Gud. En annan bild som är egentligen helt annan sak, nu ska vi tala om värme. Det är den populära liknelsen att koka en groda. Det här är samma sak. Om du slänger in en groda i varmt vatten, vet vad som händer? Boings. Och så här, brr, brr. Se det sen. Ljudeffekterna kom gratis. Om du slänger in en groda i varmt vatten så hoppar den därifrån direkt. Men om du lägger en groda i kallt vatten så tycker ju grodan om att bada. Och efter en stund så tycker han, åh, det är lite kosligt här. Det blir lite varmare och lite skönare. Och efter en stund så blir det så varmt så grodan kommer inte därifrån utan den dör. Så får det heta grodlår. Det går inte snabbt, men det går med stegvis kan en relation till Gud avta för att en dag till och med vara helt borta. Det är möjligt att en gång ha känt Gud. Det är möjligt att en gång ha vandrat tillsammans med honom. Det är möjligt att en gång haft en relation med honom. Men successivt så har kölden krypt in eller så har värmen stigit så att till sist så är den borta. Och så har jag inte längre en relation till honom. Och det tror jag inte att Gud vill att då jag ska uppleva. Eller hur? En annan bild som Jesus ger. Vi ska ta ytterligare en bild här idag. Jesus säger i Matteus ett sånt här kryptiskt ord. Matteus 5 och 6, alltså mitt i bergspredikan, eller i början av bergspredikan, så säger han så här. Hur går det på ordagrant? Saliga är de som hungrar och törstar. Alltså de som hungrar och törstar, lyckos dem, säger Jesus. Det är bra för dem. De sitter i en bra situation. Och jag den här sista tiden tänkt på hungern av olika orsaker. Hunger, det är en intressant sak. När du äter så tänker du inte på det. Du tänker så här, jag äter nu och så äter jag lite mer och så åt jag lite för mycket och sådana här saker som vi har. Men när du äter tänker du inte på det. Men när du fastar märker du hur mycket av ditt liv som kretsar kring mat. Ja, men det är hamburgare som, jag vet inte vad du längtar efter när du fastar, om du fastar. Men olika saker, så cirkulera kring skallen och ditt liv är helt fokuserad kring mat. Kroppen reagerar ofta väldigt starkt på fasta. När du inte får mat, både psykiskt och fysiskt reagerar kroppen när du får mat. Bland annat kan du inte tala riktigt korrekt. du kan också psykiskt, du kan börja, mitt i allt kan du börja tycka riktigt synd om dig själv. Alla andra får ät och jag får inte ät. Varför gjorde jag det här beslutet? Och så går du till kylskåpet och så tar du en pizza. Eller hur? Just därför är det bra att fasta från, ibland, nu och då. Det är ganska bra för att vara herre över sina egna begär och sina egna drifter. Det är jättebra att äta, by the way. Om du funderar, det är jättebra. Du ska hålla ordning på din mat och din diet. Men det är väldigt hälsosamt att se hur starka de här drifterna är i oss av att få mat. Och de är ju nedlagda av Gud så att du ska må bra och inte svälta ihjäl. Men i alla fall, det är väldigt starkt. Jag tycker då att det börjar bli svårare att fasta ju äldre jag blir. Jag hade den här illusionen när jag var yngre. Att när man blir äldre, då är man mycket mer disciplinerad. Ups, den illusionen håller på att försvinna i mitt liv. Därför jag tycker det blir bara svårare att fasta. När jag blir lite äldre så blir jag bekvämare. Och så blir jag latare. Också lite grann. Så upplever jag, ni som har gått ännu längre ska ju förvarna mig, blir det ännu värre det här, då blir det ju riktigt, riktigt tufft. Men i alla fall så har jag märkt, på samma sätt som det är med maten, så fungerar livet med Gud. Ju mer du är med honom, ju mer naturligt hungrig efter honom kommer du att bli. Man skulle tänka så att ju längre bort från honom jag är, ju mer hungrig kommer jag att bli på honom. Men det funkar inte så, utan ju mer du är med honom, ju mer du äter av honom, ju mer kommer du att längta efter honom. Eller hur? Och det här fungerar väldigt starkt. Om du kommer lite längre bort från honom mitt i allt, som att lägga grodan i det varma vattnet, så hoppar du tillbaka till honom direkt. Därför tänker jag, där vill inte jag vara, jag vill vara här, därför att jag minns hur gott maten smakar. Jag minns hur gott det var att vara tillsammans med honom. Därför blir det lätt för mig att omvända mig. Stoltheten får inte grepp om mig, utan jag har lätt att omvända mig, därför att jag vet att det bästa av allt är när jag får vara tillsammans med Gud. Det är när jag har en fungerande relation med honom. Då fungerar resten av mitt liv också. Eller hur? Så är det också när du fastar till exempel en eller två dagar. Du är hungrig. Eller hur? Du kan äta vad som helst som kommer i din väg. Men om du fastar några dagar längre, så händer någonting annat. Jag vet inte om du har provat på det här, men du kan prova på det om du har hälsa och inte har några sjukdomar så inte du kan fasta. Så ska du prova på det här. Därför att man tänker att dag ett, beror lite på hur det är, dag ett så märker inte jag att jag fastar. För jag tänkte säga att jag slarvar med maten, men det kan jag inte bekänna nu här. Men nu har jag bekänt det redan, så nu vet du det. Jag har slarvat med maten mera tidigare. Därför att jag kan gå en dag utan att äta, det är som ingen skillnad för mig. Så nu vet du det. Men dag två är jag grymt hungrig. Dag två är jag, oj ho ho. Om när jag tänker, jag ska fasta då i fyra dagar. Tänker jag, om jag är så hungrig dag två kommer jag att vara död dag fyra. Eller hur? Men så funkar det inte. För dig som har fastat, märker det, vet det säkert. Om du har fastat tre dagar, fyra eller fem dagar, så är du inte hungrig längre. När du kommer över den gränsen går det egentligen att fasta hur länge som helst. Därför att hungerkänslan har försvunnit. Det här är ett ganska intressant fenomen. Och du är inte argsint längre, utan du mår bra och så vidare. Därför att kroppen har insett att här kommer det ingenting. Det är det bästa att ta av reserverna. Och de finns. Det här finns också en likhet med ditt andliga liv. När du inte vårdar ditt andliga liv på en tid, börjar hungern försvinna. Efter ett tag är du inte hungrig längre och din eld har svalnat och det blir kallt. Och du lär dig att leva så. Och jag menar, Jesus älskar ju dig fortfarande lika mycket. Eller hur? Men han är inte beroende av din prestation och hur mycket du presterar. Han älskar dig lika mycket, till och med innan du var frälst. Så älskar Jesus dig lika mycket. Men det som händer för dig, det är att ditt kristna liv slutar fungera. Och det blir en börda. Det blir någonting som tynger. Det blir någonting som inte ger dig någonting. Utan kanske snarare någonting som tar av dig. När du kommer i det här läget behöver någonting hända i ditt liv. Oftast är det så att det behövs en kris hos dig för att det här ska ske. Och det är lite tragiskt egentligen. För när du kommer in i en kris så kan mycket andra negativa saker hända i ditt liv. Så egentligen vad du skulle behöva få, det är att du skulle behöva få en nåd så du kan söka dig till Gud medan det ännu är helt okej. Eller hur? Men evangeliet är inte bara för dem som har kommit i slutet av sitt liv, som har bränt alla broar, som är utmätt från banken, utsparkad ur huset och så vidare och så vidare och så vidare. Evangeliet är för dem, men inte bara för dem. Utan evangeliet är precis för alla människor. Det är bara för oss ibland så svårt att ta emot det. Jag hoppas att du idag ska få möta Jesus. Jag hoppas att han lite grann ska få frästa dig med sin värme. Det har varit min bön den här veckan. Därför att vår vision i den här församlingen, den är så extremt enkel. Vi säger ofta så att vi vill vara en relationsbaserad församling. Och det betyder helt enkelt att du har Gud i ena handen. Och du har dina medmänniskor i andra handen. Du har en relation till Gud som du vårdar, som du upprätthåller. Och så har du relation till andra människor som du betjänar, som du lever med. Och om du sen vill tänka, vad har jag för tjänst då? Vad är min tjänst i Guds rike? Det är det att du tar det du har i ena handen och för ihop det med det du har i andra handen. Och så blir det jättebra. Det var ju ganska enkelt, eller hur? Det är hela vår vision. Det är det att du greppar tag i Gud. Ett stadigt tag om hans hand. Och han greppar tag i din hand. Och så tar du tag i andra människors liv. Har relation med dem. Och sen när det blir riktigt bra så för du ihop dem. That's it. Gör det och du kommer att ha ett väldigt, väldigt intressant liv. Jesus talar nämligen också om de här två sakerna. Han säger i Matteus, det 11:e kapitlet, och vi ska sluta med de här orden. I Matteus det 11:e kapitlet och 28:e versen så börjar Jesus med de här orden: kom till mig. Eller hur? Så det är som den ena handen. Kom till mig, säger Jesus. Vi kan fråga så här, ska vi gå ut eller ska vi komma eller vad ska vi göra? Svaret är ja. Därför att följande då säger han i Markus 16:15: gå ut i hela världen. Här har du båda händerna. Han säger kom till mig och gå ut i hela världen. Och om du inte släpper honom när du går ut i världen, så då tar du honom med ut dit där du går. Så då kan du fortfarande para ihop de här två. Eller hur? Så här funkar det, så här enkelt är det. De här två relationerna behöver du odla. Och det vi fokuserar på idag, det kom till mig. Det är vår fokus idag. Det är fokuset för den här det avslutningen av det här mötet. Det är att du ska få komma till Jesus. Det är därför att du ska upptäcka att han är inte en sträng domare. Han är inte den som på något sätt lägger ut långfingret åt dig. Pekfingret heter det. Långfingret. Då lägger man ut någonting helt annat. Det börjar se vilket som var längre här. Pekfingret heter det. Där får vi editera i banningen. Okej. Okay. Han är inte den som lägger ut pekfingret åt dig och poängterar alla fel som du har begått i ditt liv. Utan han är någon som gör någonting helt annat. Ett möte med Gud, det är det vi talar om. Det får ordning på dina prioriteringar. Det lägger ordning på ditt liv. Det lägger ordning på de sakerna som du kanske kämpar för att få till fungera. Ett möte med Gud, det är att få ordning på ditt solsystem. Eller hur? Jag vet inte hur ditt solsystem ser ut, om Jupiter och Saturnus är helt ute och cyklar. Eller vad som händer, jag vet inte om det är kaos, eller om det är ordning, om det är bra eller om det är dåligt. Men jag vet det, att ett möte med Gud sätter ditt solsystem, alltså din verklighet, ditt liv, sätter dig i balans. Jag menar, i solsystemet är det en enorm balans, eller hur? Men de snurrar nog troget runt där, de här bollarna. Och de får inte närmare, de får inte längre bort. De är lite sådär elliptiska, de här barnen och sådana saker. Men sånt händer. Okej? Okay? Det är en enorm ordning. Och när Gud kommer in i ditt liv så blir det en enorm ordning. Det som har varit kaos, det som har varit, vad heter det, inte fungera, det börjar mitt i allt fungera. När Gud kommer in i ditt liv. Det är inte så att allt blir perfekt och du har inga utmaningar längre. Det är klart du står i samma utmaningar, men du har en sol i ditt solsystem. Du har någon som uppehåller dig. Du har någon som har sagt, jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Jag kommer att hålla dig i min hand. Idag kanske det får vara en dag av omvändelse för dig. Idag, jag menar, jag önskar inte för dig att du behöver som gå ner till botten av dig själv. Där det inte finns någon utväg längre och du har som ingen väg att gå. Utan jag önskar dig, där du är nu, kanske ett helt okej liv. Så önskar jag att du ska få vända om. Komma närmare Gud. Dra dig närmare honom. Vi ska fira nattvarden tillsammans. Med att de som är vitalare kommer fram hit. Vi ska göra den här nattvarden lite, hoppas jag i alla fall, lite speciell den här gången. Att det ska vara ett tillfälle då du verkligen kan dra dig närmare Gud. Du verkligen kan komma nära honom. Nattvarden. Du behöver inte komma i någon sorts religiös mod bara för att du går in i nattvarden. För nattvarden var det tillfälle då Jesus kom väldigt nära sina lärjungar. Det var då de låg till bords tillsammans som man avslöjade hemligheten. Åtminstone allvaret i hemligheten med sitt uppdrag här på jorden. Nämligen att han skulle ge sig själv som ett offer för mänsklighetens synder. Och försona människor med Gud själv. Det avslöjar han vid nattvarden. Det avslöjar han inte ut på torget eller någonting annat. Utan när de satt tillsammans. När de delade den här gemenskapen. Det var en stund av närhet. Av ömhet och av kärlek. Inte av religiös stelhet. Det var en stund då lärjungarna kunde ställa frågor. Och en stund då de samtalar förtroligt med varandra. Det var nattvarden. Och det är tänkt också med nattvarden idag. Att du ska kunna samtala förtroligt med Gud. Att du ska kunna säga vad som ligger på ditt hjärta till Gud. Nattvarden kan vara ett tillfälle då du tar dina felsteg, dina synder, dina misslyckanden till honom som betalar priset för dem en gång för alla. Dina misslyckanden är ju inte någonting som du ska gå omkring och bära på. Eller hur? Kristendomen är ingen så här skuldbeläggningstripp. Utan det är en möjlighet att bli fri från det som gnagar. Det är ett tillfälle då du får höra honom säga i ditt hjärta: kom till mig. När du får ta emot hans erbjudande som vi läste i förra söndag, som vi faktiskt ska läsa här också idag. Ur Matteus 11:28. Att är du trött? Är du utsliten? Är du utbränd på religion? Kom till mig. Dra dig undan med mig och du kommer att återställa ditt liv. Jag ska visa dig hur du kan vila på riktigt. Följ mig och arbeta med mig. Se hur jag gör det. Lär dig nådens otvingande rytm. Jag kommer inte att lägga någonting tungt eller skavande på dig. Håll dig till mig och du kommer att få lära dig att leva fritt och lätt. Min önskan för dig verkligen den här stunden är att du ska få uppleva det. Därför att det är verklig sann kristendom.